Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. I den här podden talar Thomas Sjödin om bön.
Så kan man ju undra, finns det någonting nytt att säga om bön? Svaret på det är naturligtvis nej. Amen. Men det finns väldigt mycket gammalt att säga, och som regel är ju det viktigaste. Jag ska därför mycket medvetet försöka idag att inte säga någonting nytt om bön. Jag ska stentiga om det senaste, och så ska jag tala mig varm idag för det tidigaste istället. Att be med saltaren. Inte läsa saltaren enbart, utan be med den. Vet ni förresten vad en saltare är? En saltare är ett musikinstrument som användes av hebreerna i deras gudstjänstliv. Det fanns flera varianter: saltare, lyra, strängaspel, harpor av olika slag. Och ungefär så här tror man att en saltare såg ut. Det fanns säkert i många varianter. Och i det som Maria läste står det i 1917 års översättning av vår bibel: lova honom med saltare och harpa. De yngsta delarna av bibelboken Saltaren är någonstans från 300-talet före Kristus. Alltså 2500 år, någonstans åt det hållet, gamla, 2300-500 år gamla bönetexter. En del översattes först på 200-talet till grekiska, och det hebreiska folket har ju här ett försprång i att använda de här texterna på några hundra år. Då inser man ju att vi som är sentida måste ha ganska mycket att lära av dem. Och vi vet faktiskt en del om hur de här texterna kom till. Det här är ju inte liksom flaskpost som har flutit i land och så har någon samlat ihop det till någon slags bok. Utan det här är ju skrivet av människor som vi i flera fall känner namnet på, i ett sammanhang vi känner. Av de 150 psalmerna så tillskrivs 73 av dem kung David. 12 den av honom anställde tempelsångaren Asaf, 12 sångarfamiljen Korash, deras ättlingar, 2 kung Salomo och så olika sångledare och så vidare. Varje psalm är liksom en avgränsad enhet med en början och ett slut, men det är också en sångbok, en hymnbok, en bönebok med 150 texter. Som i sin tur är inbäddad i den större bok som vi kallar Bibeln. Det enda sättet att komma in på djupet i sångboken Saltaren, det är att läsa den i sitt sammanhang. Det vill säga i ljuset av hela den skrivna uppenbarelsen, hela Bibeln. Saltaren är genom historien vår mest använda bönebok. Den är en av de viktigaste länkarna mellan judisk och kristen gudstjänst. Ingen bok i Gamla testamentet är så flitigt citerad i det Nya testamentet. Och med fog tror jag att man kan säga att Saltaren var en bok, kanske över alla andra, som var så älskad av de första kristna. En bok som levde i deras gudstjänstliv. Det känns när man läser de här texterna att det är så här. Man kan liksom luta sig tillbaka andligen och så låta sig bäras av en nästan tidlös tillbedjan och ett tidlöst samtal med Gud. De här bönerna ersätter inte på något sätt det fria bedjandet, men vad de kan göra är att de kan rädda oss ifrån att vårt böneliv bara blir ett eko av vår egen dagsform. Att regelbundet be saltaren igen och igen kan bilda en slags stomme. Nästan som en räls i botten av livet som man sen kan improvisera ganska fritt ifrån. Någon har sagt att vi kommer inte till saltaren för att plocka blommor. Vi kommer till saltaren för att odla en trädgård. Och någonstans där ligger det. Några saker idag som är bra att veta när du börjar eller fortsätter att be med just bibelbokens saltaren. Det första är att de här salmerna är ett svar på Guds tilltal. Innan man ens liksom tänker tanken på att be, så är det väldigt fruktbart att tänka att all vår bön djupast sett är ett svar på Guds tilltal. Innan vi ens fanns på kartan så talar Gud fram skapelsen. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sa, ljus bli till, och ljuset blev till. Han talar och ljus blir till. Han talar och liv blir till. Han talar fram årstider och kontinenter och stjärnevärldar. Han talar och vi blir till. Vi springer fram ur Guds talade skaparord. Hebreerbrevet beskriver hur Gud liksom fortsätter sen att tala många gånger. Och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Alltså, vår Gud är inte en tyst Gud. Det ska upprepas. Vår Gud är inte en tyst Gud. Och det här har kristna i alla tider vetat. Och just den här tanken har hjälpt mig personligen så oerhört mycket att tilltalet liksom redan ligger ute. Salmerna kommer från människor som har hört Gud tala och förstått att det tilltalet är det väsentligaste de kommer att få höra någonsin i sitt liv. Och därför upptecknat dem. Vår bön är inte ett ropande på måfå. Oj, man kanske skulle försöka få kontakt med Gud. Nej, Gud har talat. Gud har talat först. Han fortsätter att tala. Och på detta Guds tilltal får vi respondera. Att be med salmerna är på det sättet kanske det enklaste sättet i att öva oss i vårt första språk som människor. Nämligen bönens språk. Ungefär där räcks oss den här stora skatten i saltaren. Det andra jag vill säga det är att saltaren är, jag tänker mig den som en slags redskapsbod med 150 alldeles unika verktyg eller redskap. Människan är en verktygsskapande och verktygs- eller redskapsanvändande varelse. Till skillnad från djuren så använder vi till exempel kniv och gaffel när vi äter. Vi använder hammare och såg och maskiner när vi bygger våra bostäder. Vi använder papper och penna när vi skriver och dator när vi vill spara våra tankar. Men människan är också en bedjande varelse. Djupt, djupt nere i centrum av våra liv är vi sammankopplade med Gud. Men detta djupa centrum begravs ju ibland under livets bekymmer, vår stress, vår brist på koncentration och lyssnande. Eller ibland bara rent ointresse. Men så plötsligt händer någonting som får allting att stanna upp. Och den som aldrig trott sig tro ropar plötsligt på Gud, till synes helt spontant. Och då är det viktigt att komma ihåg att den driften som då gör sig känd, den fanns ju där hela tiden. Men när hjärtat friläggs av vad det vara må, så återvänder vi utan att ens behöva tänka på det till vårt första språk, bönens språk. Vi ber därför att det är den mest typiska responsen, mänskliga responsen. Vi är aldrig mer människor än när vi ber. Vi är aldrig mer mänskliga än när vi ber. Och vi är aldrig mer oss själva än när vi ber. Bönernas syfte, står i Psaltaren, är viktigt. Det är inte liksom att göra något eller få något först. Bönernas syfte är att vara någonting och bli, att växa. Bönen är verktyg i vårt liv. Och det här kan ju, jag vet det, det kan låta ganska träigt detta och lite tekniskt. Men ju mer man liksom sjunker ner i den tanken, och framförallt ju mer man praktiserar den tanken, så inser man det här är allt annat än träigt. Det är däremot väldigt praktiskt. För verktygen i sig är ju inte det centrala. Det centrala är Gud. Den skapande, befriande, välsignande guden. Den Gud som skapar universum, blir människa och som gjuter sin ande över allt skapat. Det är själva centrum i bönen. Verktygen är heller inte det viktigaste med oss som människor. Det är att vi är skapade för att kunna älska, känna, förstå och erfara. Vi är skapade med kroppar, tankar och så vidare. Men i detta att vara en människa inför Gud, så är ibland just verktyg så väsentliga. De är det på livets alla områden. I odlandet, i byggandet, i matlagningen. En del av de verktygen är gjorda av järn eller trä eller plast. En del är gjorda av ord. Och de verktyg som är gjorda av ord är inte mindre verktyg eller mindre verksamma. Så kan man se på Psaltaren. Jag tycker det är ett fruktbart sätt att göra det. Det är 150 redskap i Guds redskapsbord för att hjälpa oss att få ett robust eller stabilt böneliv. Så att man inte en dag finner att man bara använder 3 av alla de redskap som fanns till mitt förfogande. Att be med Psaltaren är också att fylla sin bön med Guds eget ord. Så handen på hjärtat, nog tenderar bönen ibland i våra liv att bli ganska självupptagen och inåtvänd. Det är så lätt att man fastnar i sig själv. När vi ber, till exempel med Psaltaren, så fyller vi bönen med Guds eget ord. Vi fyller bönen med undervisning om hur dan Gud är. Vi ber in bilden av Gud i våra liv. Och knappast någon bok är så mångfacetterad och nyansrik i just tecknandet av Guds väsen. Den väldige guden framträder i de här psalmerna med en sån spännvidd. I psalmerna återkommer otaliga gånger uttrycket Herren är. Och så breddar man en sida och så Herren är. Och så växer det fram en väldigt rik, stor bild av vem Gud är. Han är god, han är en herde, han är mitt ljus och min räddning. Han är trofast, barmhärtig, nådig. I bönen ger vi Gud den ära som tillstår honom, och på köpet så undervisar vi oss själva vem denne Gud är. Jag tror att det här är oändligt viktigt. Om man vill ha någon slags rymd i sitt böneliv. Det är så lätt att gudsbilden liksom krymper utifrån hur mitt liv ser ut just nu. I psalmerna påvinns vi om sanningen om Gud. Det är en stor Gud vi tjänar. Det är en mäktig Gud vi tjänar. Dessutom, som om det inte vore nog, så ger ju de här redskapen också på något sätt liksom ett språk. Det ger oss ett språk för våra liv. Vi ber inte de här bönerna och så säger vi, sån är Gud. Utan vi får också ett språk för allting i våra egna liv. I bönen lär vi oss rakt in i kärnan av våra liv också hur själva livet är. Vi känner igen oss i de här bönerna. Här bor en glädje över livet. En glädje över den skönhet som Gud omger oss med i skapelsen. I de människor vi har runt oss. Sjunger vi med i psalmerna så sjunger vi en hyllning till kärleken, vänskapen, trofastheten. Men här stiger också jublet över frälsningen och förlåtelsen och den slutliga befrielsen för hela skapelsen också oss. Att be med saltaren, det är som att vandra i ett landskap som inte är främmande för några mänskliga erfarenheter. Här ryms vår synd, men här ryms också vår storhet. Här ryms vår bräcklighet, vår ynklighet ibland. Men här ryms också vår kraft. Det är inte polerat. Det är inte friserat. Det är livet som livet är. Jag mötte en människa häromdagen som sa exakt så här. När hon hörde att jag var pastor, sa hon så här. Jag är ledsen, sa hon, men jag är rädd för kristna människor. Jaha, sa jag, varför då? Jo, för de ler hela tiden, sa hon. Psalmerna jobbar inte så. Här möter vi livet i sin yttersta och fulla bredd och komplexitet. Visst, psalmerna ler ibland. De brister ut i glädje. Men här klagas, här gråts, här skälls och här gör motstånd. Och här finns också det chockerande. Vi får se rakt in i människosjälens innersta och mörkaste rum. Ingenting är dolt. Men här får vi också i psalmernas profetiska dimension inte bara se in i oss själva, utan här får vi se rakt in i frälsarens hjärta. Han som lät sitt hjärta brista för oss. Hela det mänskliga psyket ryms här. Varje del av själens anatomi. Och ändå är det djupaste syftet med att be de här bönerna inte att vi ska förstå oss själva, utan att vi ska lära känna Gud. Hur ber man då de här psalmerna? Ja, en sak tycker jag blir tydlig först när åren går. Och det är ju att våra liv avgörs inte av enskildheter, utan det återkommande. Det är ju fantastiskt med 75-årsjubileer. Det är fantastiskt med födelsedagar och märkesdagar. Men det är inte de som avgör våra liv. Det är alla de andra dagarna som liksom blir livets gång. Så ska man påverka livets gång, så är det nog där man ska sätta in. Inte stöten kanske, men små, små knuffar i rätt riktning. Se till att varje dag får en rytm eller en puls som gynnar det jag vill finna i mitt liv. Man tänker så lätt att det är rycken, liksom, uppryckningarna som förvandlar oss. Men det är det återkommande. Det är alla de där tisdagarna och torsdagarna. Det är det vi gör varje dag. Så vardagsrådet från generationer av kristna före oss, det är busenkelt. Och jag läser det ungefär så här. Öppna boken. Be psalm efter psalm. Gör det i rak följd. Gör det regelbundet. Gör det troget. När du kommer till 150, börja på ett igen. Och så fortsätt så. År in och år ut. Och så vet att det blir ett liv av det. Vi förstår, tror jag, hur man ska använda de här redskapen. Först när vi börjar använda dem. Vi lär oss vad de betyder genom att använda dem. Det är så här kristna människor har mognat i alla tider. Jag älskar det som någon har sagt, orden: Gud gav oss psalmerna så att vi kan ge psalmerna tillbaka till Gud. De här psalmerna, och det här blir väldigt tydligt i Nya testamentet, är ju också inspirerade av den helige ande. De första kristna såg det som en självklarhet att den helige ande inspirerade psalmerna. I Apostlagärningarna 4 står det: du som har låtit den helige anden säga genom vår fader David, din tjänare, varför förhäver sig hedningarna, och så vidare. Varför smider folken fåfänga planer? Syftande på psalm 2, som av judiska skrifttolkare alltid hållits som en av de messianska psalmerna. Och så är det mycket Jesus i psalmerna. Det är påfallande hur Jesu ansikte liksom framträder här. Inte konstigt. Jesus var uppvuxen med de här texterna. När Maria, hans mamma, sjunger sin makalösa lovsång efter det att hon har fått uppdraget att föda den utlovade Messias till världen, så är hela hennes vidunderliga lovsång faktiskt fylld av citat ur Psaltaren. Tidigt hade hon blivit ett med de texterna. Psalmerna var en naturlig del av livet när man växte upp där hon växte upp. Många kunde tidigt psalmerna utan till. Josef, Jesu pappa, var, står det, en from och rättsinnig man. Något som antyder att han hade ungefär samma bakgrund. Och det vore väl märkligt om de inte hade fört det vidare till sin son Jesus. Med största sannolikhet var det här Jesu egen bönbok. Lärjungarna hörde ibland Jesus tala om sig själv med referens till den här samlingen av texter. Lukas 24, han sa till dem: detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som det står skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sen öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Jesus citerar i sitt yttersta lidande, när hans liv, liksom livskraft, rinner ut, han ger sitt liv för oss, så tar han ord ur den 22:a psalmen i sin mun. Min Gud, varför har du övergivit mig? Att be psalmerna är att be böner som Jesus själv bad. I det finns en djup, djup samhörighet med Jesus. Och så allra sist, när man ber de här texterna så gör man det tillsammans med hela den kristna kyrkan. Det här är egentligen en oerhörd tanke. Det är därför det är så viktigt att be de här psalmerna, texterna, tillsammans med sina egna fria böner eller hur man nu ber, men också att de finns där. Att be dem också när ens liv liksom inte råkar passa in exakt med det man läser. Dels för att jag väldigt snart, förr än jag anar, kan hamna där i det som beskrivs. Men också för att vi ber det här tillsammans med hela den kristna familjen i alla tider, med bröder och systrar i andra delar av världen. Och jag älskar den tanken. Att vi ber och gör oss till ett med dem som också ber. Som just nu, så kanske jag inte är mitt i prick för det jag just nu läser och ber. Men jag vet att det finns bröder och systrar i världen som utkämpar exakt det som salmen beskriver. Kanske stöder jag i bönen en medkristen i det hav av människor som just nu förföljs för sin kristna tro världen över. Låt oss landa där. Vi ber med dem som ber. Vi ber för dem som inte kan be. Vi ber för dem som inte vill be. Vi ber för dem som ännu inte har funnit Gud. Eller de som ännu inte har tillit till Gud. Och så blir de här gamla texterna liksom ett redskap att gå ifrån privat till någonting som är mycket större, nämligen gemensamt. Vi vidgar livsrummet, vi tätar gemenskapen, vi ber tillsammans och vi ber tillsammans med vår frälsare. Vi ber. Herre, lys med din ande på ditt ord och på våra liv. I Jesu namn.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.